Här börjar Gustav Vasa. 1. Tiden till omkring år 1540 av Sven Wikberg. Inläst av Fredrik Albo för Saga. Förord. Föreliggande arbete gör minst av allt anspråk på att vara en Gustav Vasa-biografi i egentlig mening, med den allsidighet och fullständighet i ämnets behandling som man av en dylik måhända skulle kunna fordra. Icke heller ger det sig ut för att komma med några egentliga bidrag till den historiska forskningen på området. Det vill i populär och så mycket som möjligt episk form ge vissa avsnitt ur den första Vasakonungens historia, frihetskämpen och nationalstatens skapare, bygga på mångårigt studium av gamla krönikor, äldre och nyare historiska översiktsverk, specialarbeten av tidigare och senare datum samt i övrigt tryckta eller otryckta källskrifter. Där de gamla krönikorna icke blivit tydligt vederlagda har jag också i rätt stor utsträckning låtit dem själva tala. Tidsepoken från 1540-talet till Gustav Vasas död kommer att behandlas i följande del. Sven Wikberg. Född med segerhuva. Under senare hälften av 1300-talet levde i Uppland häradshövdingen Nils Kettilsson, den första historiskt kände medlemmen av den framdeles så berömda Vasaätten. Han bodde förmodligen på Björnegård söder om Norrtäljeviken och var av allt att döma en inflytelserik man i Roslagen. Om hans liv för övrigt är föga känt. En av hans söner, Christer Nilsson, kom att spela en roll under 1400-talets förra hälft i striderna kring Karl Knutsson och den svenska kronan. Han steg till höga värdigheter och blev slutligen riksdrotts. Genom giftermål och andra släktförbindelser skaffade han sig ansenliga jordagods. Från hans tid tillhörde släkten riksrådsätterna och blev befryndad med landets förnämsta adelsfamiljer. Dess rikedomar ökades och riksrådet Erik Johansson Vasa, Christer Nilssons sonson och Gustav Vasas fader, räknade vid 1500-talets början flera gårdar i Södermanland och Uppland som sina. Som huvudgård betraktades Rydboholm i Östra Ryds socken i nuvarande Stockholms län vid Kyrkfjärden, en vik av Stora Värtan. Ursprungligen hade denna gård tillhört sturarna, men genom giftermål hade den övergått till Vasarna. Erik Johansson var gift med Cecilia Månsdotter av Ekasläkten, vars huvudgods var beläget i Lillkyrka socken nära Enköping. Våra kunskaper om henne är att ringa. Enligt en gammal uppgift skall hon ha varit tungsint och allvarlig. Maken Erik Johansson beskrivs däremot som en lustig och kortvillig herre, det vill säga en gladlynt och livsbejakande man, föga plågad av livsförnekande hämningar. Om medlemmarna av Vasaätten heter det vidare att de vore mycket krigiska, orädda, mäktiga, ärelystna och lagda för att härska, betydande män, ömsom oroliga huvuden, ömsom vältänkande, stränga riddare, driftiga, högsinta och sluga, nästan alltid fasta i beslut som sällan vore obetydliga, sättande av och till konungar, därtill mer än dels rika. Någon framstående man var Erik Johansson tydligen ej, trots det rika släktarvet och trots att han beklädde ett riksrådsämbete. Hans sinne torde ha varit ganska ensidigt inriktat på jordiska ägodelars förvaltning och förmerande, varvid han säkerligen farit hänsynslöst fram, noga sett till sina egna intressen och vid flera tillfällen närmat sig eller överskridit gränsen för det lagligen tillåtna. Hans huvud föll vid Stockholms blodbad. Enligt en uppgift från den tiden skall det ha berätts honom tillfälle att i sista stund slippa undan bödeln, men han tackade nej till slik nåd, all den stund flera av hans rådskamrater redan fallit offer för tyrannen. Om detta är riktigt, visar det att Erik Johansson besatt ett mod och ett storsinne som han eljest knappast kunde ha väntat av honom. Gustav var sannolikt ej familjens äldsta barn. Enligt en uppgift skall han ha haft icke mindre än 7 syskon, men blott 3 eller 4 av dem nådde vuxen ålder. En broder till honom, Magnus, som tillhörde de stilla i landet, dog i pesten år 1529. Av systrarna är en känd för eftervärlden, nämligen Margareta, i sinom tid änka efter Joakim Brahe, ett av Kristians offer vid blodbadet. Hon gifte sig sedermera med den...